I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hjärtligt välkomna till Bollsnack avsnitt 111, 111, the number of the offside.
Fina 111.
Hur är läget, André, i dessa oroliga tider?
Jo, men för min del så är det bra. Jobbat hemma hela förra veckan eller denna veckan och kommer så göra ytterligare en tid framöver. Så vi får se hur länge det blir.
Såg ju att VM-krönikan går ju varmt hemma hos dig.
Ja, efter arbetstid så snurrar VM-krönikorna i... Nu när det inte går någon fotboll i övrig tid.
Offside podcast pratar lite ner hur, liksom, hur lång tid folk kan leva med en abstinens. Och jag är ju mer, jag älskar ju fotboll, men ofta är ju all sport går ju på. Ofta kan det vara liksom skidskytte kan gå liksom varmt på söndag morgon, eller liksom de här klassiska alpina, eller då kanske ibland
till och med backhoppningen, fina backhoppningen.
Hockey, bandy har ibland varit på, eller egentligen bara en snookermatch ibland, men det är
då är man bakfull.
Men det är
jävligt bakfull om man kollar snooker.
Det är tamme fan helt
Eurosport.
Tomt i tablån är det.
Ja, det är det verkligen.
Det märks ju också, du som fotbollstränare, hur mycket följer du nu? För det har väl en säsong nu som egentligen ska börja dra igång ganska hårt, ganska snart. Man vill kanske försöka toppa en spelartrupp. Man har liksom lagt upp en träning för ett datum som du har vetat om väldigt länge. Hur mycket följer du det som sägs nu här runt om?
Nej, men man tar väl åt sig allt. Man suger in allt, man är som en svamp. Man vill bara veta när ska vi få spela seriepremiär. Sen finns det självklart viktigare saker i livet, och det är ju livet i sig, men, och alla restauranger och allt annat som går på knäna. Det är ju mycket viktigare än våran seriepremiär givetvis. Men man är ju sugen på att dra igång den här seriepremiären.
Du som är headcoach och har öronen mot backen, vad tänker dina tränarkollegor och vad tycker dina spelare? Är det de som är stäng skiten? Är det de som, eller alla tränar på som vanligt? Än så länge så är det en helt vanlig försäsong. Än så länge så kan ni fortfarande spela träningsmatcher som ni har planerat. Men jag ser här nu Falkenberg börjar ju tänka att de ska kanske ta sin sommarsemester nu.
Falkenberg ska vara ledig nu 2 veckor.
Mm.
Och så kommer det väl bli för våran del också om allt flyttas fram. Men om man har örat mot asfalten så är det väl många som vill bara få igång och tycker inte detta är något större egentligen. Men sen är det vissa som drar problematiken till sig, och det är med till exempel om något lag har mycket skada, kan de då dra till med coronakortet och liksom att vi kan inte spela nu så att det är omöjligt. Eller, så att det, nej, det finns för mycket frågetecken för att starta en säsong just nu tycker jag.
Och om jag ska vara helt ärlig, så att säsongerna som skulle dra igång här i april, vi måste ju på något sätt följa det som händer. Allsvenskan, stora drakskeppet som går längst fram, det måste du följa vad de gör. Superettan därefter, jag tycker att division 1, division 2, så jäkla långt efter inte de serierna heller. Och det handlar ju mycket om publiken, intäkterna högre upp. Sen längre ner så börjar man prata mer om människornas värde i att inte få sjukdomen, om du förstår vad jag menar. För att det är ju, som fotbollsspelare så är det egentligen ingen skillnad om du spelar i AIK eller om du spelar i Tvååker. Eller om du ser till de du möter.
Nej, så är det väl. Men sen på något sätt så måste man ju ändå, om man tittar förbi riskgrupperna. Vi kommer ju prata med Linus Söderberg här, domare, som har själv barn i riskgruppen, vilket måste vara helt fruktansvärt. Men vi har också våra äldre som är i riskgrupp. Men vi som är unga, krya, så är ju inte coronaviruset värre än en
influensa.
En vanlig influensa. Så att det är väl egentligen inte, alltså jag tycker att det blir lite överdrivet när man pratar om spelarnas hälsa hit. Alltså det, de, ja, nu låter man väldigt dryg och dum i huvudet, men de kommer ju troligtvis inte drabbas av detta på något, alltså absolut att de kan bli sjuka och få viruset, men på något sätt så handlar det ju mer om det stora hela, att man ska vara varsam mot smittspridningen och de äldre, de som är i riskgrupp och sånt. Så att det är väl där man, alltså jag är inte så mycket, jag är inte jätterädd för att mina spelare ska få coronaviruset, men det är ju just att därefter att det ska hamna på fel personer.
Det är exakt så som det är, för att du kan på något sätt, jag som privatperson idag kan jobba hemifrån, jag kan se till att jag träffar minimalt med personer, jag kan se till att jag bara umgås med min familj och allting isolerat, men när det börjar komma in i fotbollsmatcher, då börjar det aktiva valet komma till varje spelare. Vill jag utsätta mig varenda helg och träffa 15-16 spelare som jag aldrig någonsin har träffat innan, personer, samtidigt som jag träffar då 15-16 i min egna trupp, lägg till där ännu mer personer, och precis som du säger, jag är inte orolig för att få det, men jag har ju familj, jag har ju äldre som man försöker att inte träffa, men det är väl därifrån smittspridningen ska gå, och det är då jag tycker att stänger de grunden för allsvenskan på det, när vi, det var det jag menar, mycket pratar om publikintäkter, och det är ju det som Håkan Nilsson sa också här i med Falkenberg, att det är jätteviktigt för oss de pengarna, men ser du till vad man vill stänga med att inte spela fotbollen, då borde det ju gälla hela vägen i division 6 egentligen.
Definitivt.
Mm. Så att vad jag tror nu att fotbollen, detta är som sagt, det är jag som spekulerar, men det känns ju helt sjukt om de släpper igång fotbollen någonstans inom premiären för Allsvenskan.
Ja, men faktiskt sen, ja, men jag kan ju ändå kanske sen när viruset har börjat lägga sig, det man har fått en bukt på själva, då kan jag ändå köpa att man släpper på någon serie i slutet på maj, alltså några veckor innan Allsvenskan. Absolut. Bara för att liksom kanske att tillgodose kanske spelare som, alltså dryga ut en division 5-serie bara för att på fler veckor än vad allsvenskan, för att division 5 kanske inte har möjlighet att spela tre matcher i veckan eller två matcher i veckan. Så att det kan jag väl, det är en annan sak, men jag, alltså de måste ju flytta fram serierna i alla serier, det är ju givet.
Ja, det, så är det ju. Ska vi gå igenom lite vad som nu är, detta är taget från Hallands fotbollsförbund, detta är förbank.
Det är ju viktigt, vettigt, ja, detta, att vi är Hallands podd.
Ja, men detta är också förankrat med Svenska fotbollsförbundet naturligtvis ju. För att där kan man säga att Halland eller Blekinge eller Malmö, Skåne, inga av dem tar ju egna beslut utan de får det uppifrån från förbundet här. Du har Allsvenskan och Superettan pausas till slutet av maj eller början av juni. Du har Hallands fotbollsförbund genomför framöver inga fysiska möten och utbildningar inomhus enligt den Svenska fotbollsförbundet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Möten och utbildningar kommer att ställas in, skjutas fram i tiden och genomföras digitalt. Info om nya datum för framskjuten aktivitet kommuniceras med de anmälda. Då blir jag lite, skulle inte de kunna ha möten om de är 22 gubbar då? Eller?
Borde de kunna
ha. Borde de kunna ha. Absolut. Eftersom att de ändå kan låta folk spela träningsmatcher, så är det väl, borde de kunna ha möten på 22 stycken i samma
rum. Men då är man inte inomhus på träningsmatcher.
Nej, de kan ju mötena ute då. I Halland arrangeras matcher i cuper och turneringar. Och har dessa fler än 500 deltagare åskådare, så ska dessa inte genomföras. När det gäller matcher i cupturneringar som har färre deltagare än 500, så är det upp till varje enskild förening att fatta beslut utifrån de besked som myndigheter ger ifall matcher i cupturneringar ska genomföras. Nu är det ju inga cuper än så länge.
Man har ju stängt EM.
Ja, precis. Seriespel seniorlag 2020. Tävlingskommittén har beslutat att invänta information runt start av seriespelet. Uppdaterad info kommer den 26 i 3D. Så det är ju under
nästa vecka.
Under nästa vecka som det kommer tas beslut. Men jag har svårt att se att de kommer ta en beslut då. Jag tror de kommer skjuta fram det längre fram. Sen har du DM. Har ju pausat, precis som du säger, både på här och damsidan. Besked om fortsatt spel kommer att tas efter att seriestarten har tagits i start. Det betyder att vi vet inte så jäkla mycket ändå vad som är. Det är fortfarande beslut som ska tas. Och om vi bara ska resonera lite, så jag tror ju att en seriestart eller att fotboll i april-maj inte kommer spelas. Sen gör de ju ryggen fria naturligtvis när de låter lagen träningsspela själva. Men jag tar ju mitt egna perspektiv. Hur jävla sugen är man på en... Hur sugen är man i division 6 att spela träningsmatcher i 2 månader till nu?
Nej, alltså, men som jag har funderat kring nu, om detta troligtvis blir verklighet att serien flyttas fram, så får man ju ta en ledighet på 2-3 veckor beroende på serietillhörighet, och sen helt enkelt starta om försäsong 2.0. Alltså med ett liknande upplägg, kanske 2-3 veckor med enbart träningar för att komma igång igen, och sen dra igång träningsmatcher 5-6 stycken innan seriestart.
För att träningsmatcherna är ju fortfarande upp till varje förening att göra. Jag har egentligen inte sett, jag har sett vissa klubbar, jag ska inte dra dem på rak arm där, men som har gått ut att de har pausat herrar, damer,
Onsala är ju otroligt aktiva.
Absolut.
I dessa tider.
Ja, så att jag förstår att klubbar gör det också, för att det är precis som vi pratade om bara för 10 minuter sedan, att det går ju ut den enskilda individen, och ingen individ skulle bli tvingad heller att spela fotboll. Som en, vi har ju en träningsmatch imorgon där vi ska åka och möta Oskarström. Är den matchen värd att spela för risken? För risken en söndag för mig är ju mycket större att åka på den när jag möter ett Oskarström än vad jag hade haft när jag legat och kollat på snooker i tv-soffan. Nu sänds ju tyvärr inte det. Men så är det väl upp till varje individ egentligen. Men sen förstår jag också att du kan ju inte stänga in det helt heller.
Det är många också som drar kortet att de är rädda för corona i lång...
I långlöst, säger du det? Nej, det tror jag inte.
En men... söndag borta mot Oskarström, den hade man ju lagt fram direkt, så alltså att man inte är sugen på.
Jag har corona. Nej, men där är det också precis en annan rolig grej som du drar upp också. Finns det klubbar som kan tänka sig att du har kortet när de har skador, att de har corona? Och vad händer då om ett lag får corona? Ska du... Det betyder att om ett lag får corona, det betyder att då stängs ju det laget i 2-3 veckor. Som du säger, symptomen kan ju vara väldigt mild, men du kan ju inte säga, då stängs de i 2-3 veckor. Sen nästa gång så är det något annat lag i den serien som det stängs 2-3 matcher. Ska de lämna VO då, eller ska de inte få spela sina matcher? Det känns, alltså, det är en omöjlig ekvation att pussla ihop alla de här olika matcherna. Det går liksom inte.
Nej, och därav kommer ju serien att starta upp senare när hela den här kulmen har börjat vandra neråt.
Vad tror du om min idé att bara stryka hela 2020?
Nej, den gillar jag inte.
Nej, jag inte gillar, men vad...
Nej, den tror jag inte kommer hända heller.
Nej.
Fotboll är för viktigt för Sverige.
Mm.
För världen.
För att stryker du en hel fotboll så... Det känns också fel. Säg nu att den skulle starta nu och pandemin kommer i en version 2.0 igen. Det liksom börjar... Det börjar
mattas liksom, av, men kommer tillbaka.
Kommer tillbaka igen. Ska du stänga då en halvspelad serie? Ska det vara då som i hockeyn, om man stänger en serie, eller som i
alla inomhus i...
Alla inomhus, de bara liksom slutar där de är. Eller som bandyfinalen spelas inför enskilda liksom
tomma
läktare. Där blir ju också på något sätt, det måste ju vara helt raderat.
För att det kommer det inte vara. Det är väl...
Ja, men varför?
Vadå, finns det inte folk som har svininfluensan nu?
Jo, men om de... Det måste ju vara helt... Alltså, det kan inte spelas fotboll. Om det visar sig nu, som i Italien, det är 99% av de som går bort, är ju personer som är gamla eller har haft lungproblem innan. Och det är väl klart att vi vet ju att det är procentuellt chans, otroligt liten chans att du stryker med det här. Och med den här vetskapen som är nu, som du kan se runt om i hela världen, då borde man väl egentligen kunna dra igång fotbollen.
Ja.
Nu, idag,
ja,
eller hur?
Så får för, det vara på egen
ja, för jag menar, ja, men det jag menar, vad gör det, det exakt det jag menar, vad gör det för skillnad om du drar igång fotbollen i juni? Dör det mindre folk då? Det gör det inte.
Nej.
Än vad du gör nu idag. Och då måste ju enda sätt du kan dra igång fotbollen, då är det ju om det är helt raderat. För annars kan du kan bli lika smittad i juni som du kan bli...
Ja, så är det.
Med tanke på att allting är öppet nu, skolor är öppet, affärer är öppet, det är liksom ingen karantän, du dödar inte viruset med att folk sitter hemma. Så det är det som jag menar, så att det finns ju ingen skillnad på att sitta här i mars eller sitta i juni om du har fortfarande, vad har du nu? Vad är det, 6000 som är smittade? Är det 6000 smittade i juni, då är vi exakt samma läge som vi är nu, och då går det inte att spela fotboll då heller.
Absolut.
Så är det ju.
Ja, vi får ringa hit Tegnell till podden.
Hur många corona-experter? Jag är så trött på det. Det var som för några år sedan, du vet, när det kom fram på liksom att alla var influencers. Det var liksom det nya.
Det är väl folk nu, eller?
Jo, ja, nu är ju folk det. Men nu är ju folk corona-experter. Det är liksom, det är ju...
Undrar vad de har gjort tidigare i livet.
Ja, de var liksom, nej, men de är liksom, de är bara lite mer pålästa än vad, eller knappt det, men alltså de är... Många av dem, ska jag säga. Vissa är ju liksom... Det
roligaste var ju att det var någon bloggerska som hade lagt ut på sin Instagram där folk fick skicka in frågor om corona till henne.
Ja.
Och så skulle hon svara. Man bara...
Nej. Ja, men det är ju så, hon är trött.
Hon googlade upp svaren liksom. Men hon är ju trött jävla
på,
aning själv.
Hon är ju trött på influencer. Det nya influencer är att du är corona-expert.
Ja.
Så är det. Jag drog lite snabbt det jag kunnat läsa mig till. Mikael Ekvall, sportchef i Tvååker. Säger man sportchef? På han?
Ja, herrsektionsordförande.
Ja, fint ord. Citerar: jag har väldigt svårt att se att ligan drar igång den 4 april. Varför ska vi spela om både Allsvenskan och Superettan skjuts upp? Det känns helt ologiskt, säger han. Där är det. Vad drar du gränsen för elitfotboll? Spelar Staffsinge division 3, är det elitfotboll även om det är med i svenska serien?
Nej, alltså elitfotboll är ju Superettan och Allsvenskan.
Ja, men division 1, det är ju ax och...
Semiprofessionellt,
ja, precis. Men det blir väl...
Men de ska ju inte spela, det tycker jag ju verkligen inte.
Nej, utan det finns, man ska inte dra någon gräns, utan det är alla ska i så fall.
Fotbollen är väl en familj, fotbollsfamiljen som Svenska fotbollsförbundet själva kallar det. Och då borde det innebära att Allsvenskan är till division 6.
Mm. Och det är därför jag tycker det är så konstigt att de ändå på något sätt låter folk få spela träningsmatcher på eget bevåg. Alltså då skulle division 6 södra skulle egentligen, då skulle alla tränare kunna ta ett beslut tillsammans att på eget bevåg skulle spelaren säga ja, fan, vi kör igång. Då skulle det kunna varit samma sak där egentligen också. Ali Kajm, tränare Ullared, läste också: ska vi riskera våra kroppar och hälsa medan de andra inte gör det, frågar han sig. Precis samma sak där. Ska man liksom tänka sig att du i division 2, att man ska gå ut och liksom ändra på sig kontra vad det är. Så att det känns som Ali tänker ett steg längre på nära och kära mer i hans intervju än vad folk gör kanske med att fotbollen ska komma igång med.
Definitivt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då tar vi och ringer Linus, för att det är inte så mycket fotboll som har spelats. Det är träningsmatcher, det tror inte jag folk är så himla intresserade av. Silly-bloggen, händer inte mycket nu, Hallands Nyheter eller Hallandsposten?
Han är knäpptist.
Mm. Därför känns det bra att kanske i de här tiderna att uppgradera sig lite i sin fotbolls...
Framförallt domar Linus, som vi ska ringa, Linus Söderberg. Han har ju vrölkoll på nya 2020-reglerna. Så att ni som är lite fundersamma kring vissa regler, är det spetsöronen?
Jag tycker också att, jag lägger in den bilden här, ni som har Acast, så får du visa mig den precis, att han är påläst.
Arjen.
Han är förberedd.
Han är inte corona-expert, men han är fan domarexpert. Mm.
Och jag tycker egentligen inte vi behöver något avslut, utan vi tar det här, vi tar det här långa telefonsamtalet med Linus, och så
fejdar vi ut sen.
Fejdar vi ut bara sen. Och så hoppas vi att de här besluten, som förhoppningsvis att det kommer beslut, så att vi kan prata om ett datum, att vi inte bara pratar om någonting som ligger där framme.
Så tack för denna veckan, och njut av Linus Sörbergs stämma.
Mm. Bara sagt, hur Håkan Nilsson och Jocke Persson, vem tror du ser mest positivt på att det blir en, eller om du tar Hasse, Jocke, han känns lite mer manjan, eller att se en skjuts fram kontra en Hasse.
Jocke hade ju kunnat dratta igång, han hade skit i det.
Ja, precis.
Definitivt.
Han är lite mer liksom, vad fan, jag tar
så. Hasse känns mer striktare, att det är viktigt att det går rätt och riktigt till.
Mm. Ja, André.
Vi kan mycket väl ha fel där. Håkan har rätta oss.
Ha det gott.
Ha det gott. Hej.
Tjena Linus, Martin här, André på andra sidan. Hur är läget?
Jo, det är väl huvudet upp och fötterna ner.
Fan vad fint att höra.
Hur är det mer, under kontroll?
Jo, men det är under kontroll. Vi har en rostbiff i ugnen. Vi sitter med en mellanöl i handen och ska prata fotboll, så att det känns bra.
Ingen dålig stund då?
Lördag?
Ja, lördag är så ja, med jobb hemt, så det är därför man är inne på att jobba igen.
Nej, det är väl
Ja,
så det är fortfarande, tar du på dig finkavajen så kan du gå ut och dansa lite. Sen kanske inte är så många som är ute, men det är en annan femma.
eget dansgolv är inte dåligt.
Nej, det är väl det som är drömmen.
Hur är det med Linus annars då?
Det är klart, slutet på förra säsongen och inledningen på den här har ju varit väldigt speciell. Jag avslutade min säsong i förtid i september. Då jag donerade min ena njure till min bonusdotter som har en genetiskt medfödd sjukdom. Så att dels blev säsongen tidigt avslutad i fjol. Och sen då på grund av den här corona pandemin som pågår nu, så får vi se vad den här 2020-säsongen innebär, men det blir väl världshistoriens längsta försäsong om jag får gissa.
För det första så får vi bara säga att hela den här historien med att donera en njure är ju exceptionell. Det är inte varje dag man läser om sådana hjältar där ute i vardagen, och vi hade kunnat haft en hel podd bara om det, men jag vet inte om det är någonting man vill gå ut och prata om så, men det finns väl lite artiklar som är skrivna på detta med. Om man vill in och läsa vad tankar och hur det gick. Men alla mår bra nu i alla fall, det är väldigt viktiga.
Ja, sen är det ju osäkra tider. Bonusdottern har ju ganska kraftigt nedsatt immunförsvar fortfarande. Vilket gör att en vanlig förkylning kan ju innebära avstötning av njuren. Och nu när det går coronatider så kan det innebära ett steg värre då. Så att de beräknas ju vara i samma riskgrupp som äldre. Och det är klart att det får en att tänka till lite också med sin egen vardag och sin fotboll och sådär.
Hur rullar vardagen i de här tiderna för er när ni ändå har den situationen som ni har? Är det all in karantän eller hur?
Ja, mer eller mindre. Vi försöker ju undvika sociala kontakter så mycket det bara är möjligt. Jag jobbar hemifrån. Min fru är hemma och sköter medicinering, sjukhusbesök och formellt sett är det ju vab på yngsta dottern då, som är nytransplanterad. Sen finns det en stora syster till henne som har gått i skolan fram till nu nyligt. Men där vi för diskussioner nu hur riskfyllt det är för henne att vara i skolan, och hon också fortfarande tillhör högriskgruppen. Så det är klart, fotbollen kommer ju tidigast i tredje, fjärde hand just nu.
Vilket man förstår också. Det viktiga är ju att alla mår, bra och att man inte riskerar någonting, så är det absolut det.
Och det är fantastiskt skönt, för vi hade ju kunnat sitta här med ett helt annat scenario. Ellen, som yngsta dottern heter, och hon är jättepigg. Så att allting har ju gått jättebra, men det är klart, det är en jättekänslig tid nu. Så att hon grät häromdagen så att hon inte fick börja i skolan. Och ja, det finns säkert friska barn som kanske känner likadant, men man måste ju ta hälsan i första hand.
Så är det ju. Sen om 10 år så kommer hon inte gråta när hon ska börja skolan, om du blir framflyttad lite. Kanske.
Nej. Och det är här man måste se saker och ting i rätt perspektiv, tycker jag. För att om hon har varit borta från skolan sedan maj, juni liksom, då kan hon vara borta över den här pandemin också.
Mm.
Vi har ju liksom aldrig varit i ett läge som är motsvarande det här, så att det känns som man får helt enkelt bara avvakta och se hur utvecklingen går och ta det säkra för det osäkra.
Nu när vi är inne i det här och vi ska prata det fotbollsmässiga också, så vad tror du vad tror du, om vi drar det snabbt här med all coronasnack som blir, hur långt sitter ett domarförbund egentligen och väntar in besluten som tas uppifrån, eller hur mycket kan ni vara med och påverka? För det är ju fortfarande, domarna måste ju fortfarande vara ute på planen de med. Det är ju inte bara spelarna som ska springa runt och ta beslut på, utan det är ju domarna som också ska åka runt och döma 2-3 matcher i veckan.
Jag tror faktiskt att domarna har ställt sig helt under förbundets paraply i det här. Och förbundet i sin tur är ju i nära kontakt med expertmyndigheterna. Så att det är ju det som helt och hållet får styra våran arbetssituation. Så att jag tror att de flesta domare betraktar det som pågår nu som en förlängning av försäsongen.
Ja, man har ju själv som tränare börjat sätta sig in lite i banan hur man ska lägga upp en eventuellt försäsong 2.0. Hur går era riktlinjer där bland domarna? Hur är era tankar och funderingar om allt skjuts upp nu ett par månader?
Alltså, jag tror fördelen som domarna har jämfört med lag är ju dels att vi är vana att jobba i olika konstellationer varenda match i stort sett. Som lag är det betydligt viktigare, tycker jag, med gruppdynamik och att man sätter själva dels sammanhållning förstås, men även lagkemin i spelet. Domarna har ju sin regelbok att förhålla sig till och behöver ha en kropp som är fit for fight. Så att vi är ju vana att träna ganska mycket solo. Så att för våran del är det, tror jag, inte någon större förändring i hur vi förbereder oss, mer än att man kanske i så fall får skjuta sin tänkta formtopp något längre fram i planeringen.
Om vi bara landar lite i försäsongstänket där, hur landar domarna i sin formtopp? Var tittar man den? Alltså, hur vet man att man är där?
Ja, men ofta gör man ju egna, eller åtminstone jag får ju kanske tala för mig själv här, men jag upplever att fler och fler domare har ju mätbara tester på sig själv. Fys-tester för att kunna avgöra om man ligger man bra i fas mot tidigare år. Är jag starkare? Är jag snabbare? Orkar jag mer? Vi domare måste ju träna på ett annat sätt under själva säsongen. Och det nämnde jag vid tidigare tillfällen när jag var med på podden också. Att vi dömer ju många gånger i flera olika serier. Vilket gör att en domarkalender kan ju vara betydligt mer fylld med matcher än vad det är för en spelare. Så vi måste ju vara tränade för att kunna vara på planen mer än 90 minuter och ibland flera 90 minuter i veckan. Så det är utifrån det man planerar sin träning.
Får ni några riktlinjer i det? Liksom, finns det något fysprogram som ni har tagit fram tillsammans? Eller är det enbart individuellt? Liksom, att du har ditt och Daniel har sitt och Victor Wolf har sitt?
Alltså, varje domare väljer ju såklart sin egen ambitionsnivå i det här. Jag till exempel har ju förmånen genom mitt civila jobb att få träna 3 timmar på arbetstid varje vecka. Så de timmarna nyttjar jag snabbt där. Sen utöver det då, så får vi ju vi får ju råd om vad för typ av övningar vi ska göra ungefär när i planeringen. Så att vi har ju inte en personlig tränare, men vi har ju en grupptränare som håller lite koll digitalt på här borde ni ligga till. Man kan be om rådgivning till exempel i sin träning, eller få hjälp i samband med eventuella skador, eller när man är rädd att man är på väg att skadas, så kan man undvika att skadeförloppet blir onödigt långt. Så att vi har liksom en 1-2 linje att ringa om det krävs. Annars ligger det väldigt mycket ansvar på den enskilde domaren.
Jag tänker med det här stay at home challenge som är nu alla fotbollsspelare som sitter i karantän, att det står linjedomare i sitt vardagsrum nu och höjer flaggan i taket liksom i olika situationer och håller sig fritt så.
Precis, det är trångt framför spegeln.
Ja, precis. Det ser som man ligger med där. Ja. Nej, men bara, helt ärligt, bara, om du får göra en vild gissning, vad tror du, om vi ska försöka runda av coronasnacket, men vad tror du att... vad tror du när sätter en säsong igång här i Halland med fotboll som börjar spelas? Vad känner du i, om du får gissa?
Det beror nog nästan vilka serier du syftar på, Martin.
Jag tycker, som jag och Andrea pratade om, jag tycker att egentligen serier ska, det är ju individer som det handlar om, det här med att 500 personer på läktaren, det är på något sätt, du träffar ju 15 nya individer varje gång du spelar match, och det är ju fortfarande ens egna personliga hälsa som det handlar om, och domarna sätts ju också ut i då, även om domarna dömer, om domarna kommer döma Superettan eller döma Division 6, så är det ju fortfarande lika många spelare på planen som de kommer i kontakt med. Så jag vet inte varför det ska finnas olika riskgrupper beroende på hur högt du spelar eller hur lågt du spelar. Alltså om man ser till dem på planen.
Nej, precis. Och den kritiken vet jag att... ska vi se, Bill Magnusson, Landskronas tränare, hade uttryckt, om det var Helsingborgs Dagblad eller något där. Han tyckte väl att det är väl ingen skillnad på mina spelare i Division 1 kontra eliten.
Nej.
Och lite på samma sätt bör man ju kanske resonera längre ner i seriesystemet också. 500 kan jag spontant tycka igen. Det är en svår siffra utifrån ett arrangörsperspektiv också. Så att, jag vet att Tegnell, den här statsepidemiologen, han hade ju uttalat sig och sagt att det var högst tveksamt om Allsvenskan skulle kunna dra igång i juni. Och det lär ju hända rätt mycket, kanske till och med innan den här podden släpps, vad som gäller och inte, för det ändras ju så himla tvärt. Men jag tror ju att man gör rätt i att följa elitens exempel i de lägre divisionerna. Så att väljer eliten att skjuta fram säsongen, så kan väl jag personligen tycka att det kan finnas skäl till att vi i lägre divisioner är lika mycket människor också.
Nej, jag håller med dig till 100%. Sen är jag kanske en av de första att säga, men jag känner ju lite att kommer vi in i juni, juli och matcherna inte satt igång där, då tycker jag bara att Då stryker du bara hela 2020 i fotboll. Då spelas inte en enda, du bara börjar clean på 2021 med exakt samma serie. Ingenting och liksom, inga serier har ändrats, inga matcher har spelats, inga lag som ska gå upp, inga som har ramlat ut, utan du börjar vara helt nytt. Sen fattar jag ju att det ska gå igenom, för ofta är det ju money talks, så är det ju. Men att man ska spela fotbollsmatcher i Division 6 i november, eller att Allsvenskan kanske ska avgöras i december, för det går svårt att få in spelscheman och fram och tillbaka, jag vet inte. Det känns som det är coronan ibland som, eller ibland folk pratar viktigare om fotbollen, att den är viktigare än själva coronan där ute.
Ja, så är det ju. För jag tror, till syvende och sist handlar det nog om att varje individ behöver ju ta ett beslut utifrån sin situation. Och jag då, som har en situation med 2 barn hemma som ingår i högriskgruppen, jag kommer behöva ta mitt beslut runt det här, medan en annan domare som inte sitter i min situation har ju säkert möjlighet att ta ett annat beslut. Så att vi får se hur det här utvecklar sig. Men det är ju lättare för eliten att spela 3 gånger i veckan än vad det är i lägre divisioner, skulle jag säga. Med civilt jobb och det man ska parera med familj och såna här saker. Så det kommer att bli en jättespeciell säsong, tror jag. Och för min del som donerad njuren i november, så är ju inte jag är inte ledsen på det sättet att säsongen blir lite framskjuten. För då får jag större möjlighet att återställa mig och komma i fullt slag. Jag är, formen är på uppåtgående för min personliga del. Men för min del innebär ju det här att jag får ju ännu mer tid att komma ikapp.
Vad tycker du om faktumet att vänskapsmatch eller träningsmatcher fortsätter spelas? Det är ju egentligen samma. Alltså jag tänker som vi mötte i Värbacka igår. Där var ju kanske en 50-60 pers. Lägg på 100 till så hade det varit en kanske som en seriematch. Vad tycker du om det faktumet liksom?
Ja men sen är det ju frågan liksom vad drar man gränsen för en sammankomst? Drar man det typ på en ICA Maxi-parkering eller inne på ICA Maxi, eller om man vad jag tror kommer att dra ner antalet personer i en sammankomst. Säg att man drar ner det till 50. Är det då okej med 2 fotbollslag och 3 domare? Eller ska man räkna in både publik och kanslister och de som står och säljer korv i kiosken? Liksom? Alltså var ska gränserna gå för hur fotbollen ska arrangera sina evenemang? Det där är jag glad att jag inte sitter och bestämmer i.
Jag tycker det är så jäkla konstigt att de slopar ett DM eller sätter det på en hold, men de låter fortfarande liksom lagen fortfarande spela träningsmatcher. Det är precis som att de släpper att de tvingar inte folk att spela en DM-match som är tidsatt via Hallands fotbollsbund, men däremot så släpper de det fritt att spela träningsmatcher. För jag har ju svårt att se om vi inte får möta ett United People i DM, men vi sen ändå väljer att möta United People i en träningsmatch. Så vet inte jag egentligen vad det är som är skillnaden. Det är väl mer att det är klubbarna som tar beslutet i en träningsmatch, medan det är kanske Hallas fotbollsbund som har tagit beslutet i en DM-match.
Där tror ju till exempel jag att det är att förbundet vill ha sin rygg fri och inte att det är de som har spett på att det ska spelas.
Nej, och det här med divisionerna är ju också intressant, för att alltså jag har ju många gånger dömt Division 5-derbyn som har haft betydligt fler åskådare över 500 än vad man ibland har haft publik i Division 1. Så där kan det ju ibland vara nästan närmast sörjande på vissa matcher. Så det är klart att det är svårt också att dra en gräns sett till division och sett till publikantal, för det är inte säkert att det korrelerar riktigt rätt.
Nej, jag tycker publik, du kan bara prata egentligen publik i Allsvenskan, Superettan. Det är väl klart att läser man med 2 åker där att Landskrona Borg snittar 1700 personer i Division 1 till exempel. Det är några få klubbar som gör det, med allt annat. Det är ju stund samma om det är Värbacka som har 150 betalande kontra om det är 2 åker som har 500 betalande, eller om det är ett Halmia som har 120 betalande. Det är ju fortfarande en... Du kan inte skylla på publiken i de hållen. Däremot så kan ju klubbarna säga att de inte får några intäkter, men... Det är precis som du säger, att publiken i Division 1 kan ju vara mindre i vissa klubbar än vad det är liksom i en stabil Division 4-förening. Så publiken, det blir ju svårt argument där också. Utan allting ska väl ändå på något sätt mynna ut i hur säkert är det för en fotbollsspelare att kramas med 15 nya gubbar varje vecka. Tills de vet hur, alltså tills liksom man vet mer klart och synligt hur den här coronan påverkar kroppen eller vad som händer.
Nej, och det är det som är så läskigt, kan jag känna, som har unga i högriskgrupp också. Att man vet så pass lite idag. Med all respekt för de här expertmyndigheterna, men vi har ju inte varit riktigt i den här situationen i modern tid. Och det är klart att då är det svårt att dra några säkra slutsatser om saker och ting också i det här. Så att gällande det här med träningsmatcherna som du nämnde innan, så ligger det nog ett ganska stort ansvar på föreningen, och jag tror att det mer och mer kommer bli så att man får ta beslut utifrån den situationen man har själv. Och det kan bli en intressant tvist i det här. Säg att man drar igång säsongen nu i april-maj för division 1 herrar och neråt. Och sen att det insjuknar stora antal spelare och ledare i föreningarna och att de tvingas lämna VO på matcherna. Då hamnar vi i ett andra läge som är ganska svårt att hantera, för att då blir ju säsongen upphackad ändå liksom. Så jag vet inte hur man ställer sig till det. Det kan ju uppstå saker av en start på säsongen också som vi inte i dagsläget riktigt kan förutse.
Vi var inne och pratade om det här, exakt samma sak förra avsnittet, att det är precis som du säger, om det blir att folk insjuknar och du får lämna VO, ska du lämna VO då för du är insjuknad, eller ska du skjuta fram matchen? Alltså vad liksom, du kan ju ha, du har ju haft ibland, jag har ju varit med om Ätran hade väl på deras gamla anläggning, vet ju att deras vatten gjorde ju att 2-3 lag åkte på magsjuka, då sköts du ju fram de matcherna, men det var ju liksom ingen walkover på det. I corona en annan grej då, nej men vad fan, det är ju liksom, ja, har vi flyt den här serien så får ju våra toppkonkurrenter corona, vilket gör att vi då kan vi få mer poäng, för vi skulle mött dem fast det blev VO i den här matchen. Då är det ju sjukt att du utnyttjar en sjukdom för att inte, för att få VO överlag då på vissa matcher. Det blir ju också fel, då får du stänga en hel serie i sådana fall. Nej, nej. Det känns som vi kan sitta och prata här i flera timmar bara om det här.
Ja, det är fall i slut liksom. Eller det måste ju ta slut någon gång.
Ja, verkligen.
Någon gång måste det ta slut. Men just nu känns det som att det inte finns någon botten på det här.
Ja, men folk är så jäkla sugna på att dra en fotboll med. Det känns precis som att man hela tiden försöker hitta ett sätt att kunna spela fotboll, fast alla vet liksom att corona finns där ute. Till slut är det liksom på något sätt att man, alltså det är precis som säger, går de ner till att det inte får vistas mer än 20 personer. Det är ju det enda sättet du kan helt omöjligt förklara liksom att en match spelas egentligen, eller A22 då, på en och samma yta.
Ja, precis, beroende på vad man liksom betecknar som sammankomst eller samma yta. Hur är det med större arbetsplatser? Vad dras gränsen där liksom, om det är uppdelat i olika hus? Alltså det finns så många tvistar på det här liksom. Jag tror inte man kan säga om hur det här ska gå, utan vi får helt enkelt bara ta egna beslut utifrån den situationen man har själv. Ta det säkra för det osäkra, och så får vi avvakta vad expertmyndigheterna säger.
Spanska sjukan tog 3 år innan den avtog. Så ja, vi sitter och pratar om 3 månader. Vi kanske sitter här och inte har spelat fotboll på 2 år heller. Vi får se vad som händer. Du, Linus, ska vi snacka lite domarfrågor också? För det är ju faktiskt därför du är vår expert. Jag tror vi har haft något telefonsamtal med dig innan. Vi har ju ett gammalt avsnitt med dig som är gjort för 2-3 år sedan. Och du är ju faktiskt vår go-to-snubbe när det kommer till domare. Och det är ju skönt att, ha en expert.
Ja, sen är väl jag den som är mest offside av alla domarna just nu, när jag inte har dömt särskilt mycket sen september. Men reglerna hoppas jag var hyfsat varm på.
Vad, men jag tänkte faktiskt vi skulle börja med det. Vilka är dina topp 3 regeländringar som kommer göra fotbollen bättre i år? Det har ju varit en jäkla massa regeländringar, känns det som, utifrån sett inför säsongen 2020.
Ja, du såg ju bilden som jag skickade till dig med så här flärpar inklistrade i regelboken.
Alltså vi ska lägga ut den så att våra tittare också får se den fina bilden.
Du är vår mest förbredda go-to-snubbe, tänkte jag säga. Men alltså lyssnare. Alltså, när vi ska ställa dig på styva linan så vet man ju att det är minst ett halv kollegieblock förberett med text.
Ja, dock har ju inte sett dina frågor, Martin. Så
nej, det är det som är bra. De tar vi på uppstuds. Andreas får du ha läst på.
Ja, men exakt. Nej, men alltså det är väl 8 stycken som jag tycker är särskilt märkbara ändringar och tolkningar av reglerna. Och ser man den där bilden som jag skickade till dig, André, med flärparna, så ser det ut som att vi har bytt sport helt och hållet. Men det är mycket så här, det är mycket ändringar i formuleringar, det kan vara tolkningar, det kan vara mindre regeländringar, som du, Martin, kommer ju aldrig kunna komma in i målprotokollet genom att kasta bollen in i mål längre.
Nej,
man har bestämt att målvakt får inte kasta in boll i motståndarnas mål.
Är det sådana regler som typ fortfarande finns kvar i USA? De här liksom, du får inte gå in på en bar med en elefant. Du vet, så här gamla som är kvar i så här i Michigan och liknande liksom, med det här att, är det liknande där? Det finns ju ingen som har kastat en boll in i mål. Det finns ju inte. Det finns ju inte en målvakt i hela världen som har kastat en boll. Så det känns som det är ju mer, inte en regeländring, det är väl mer liksom en borttagning och något som är så jävla idiotiskt som någon jävel har skrivit in. Nästan.
Ja, men alltså spelreglerna ska ju egentligen motsvara alla eventualiteter som kan hända. Så att det är klart, det uppstår ju sådana situationer där man... den som tar priset nästan, det är ju den bollen. Tidigare när bollen skulle ut ur straffområdet för att vara i spel och målvakten tog bollen med händerna igen i straffområdet, då krävs det ju en extremt hård motvind när bollen har lämnat straffområdet för att den situationen ens ska kunna uppstå i verkligheten liksom.
Ja, precis.
Så att, alltså, den är väl liksom, ja.
Fast jag tycker nästan att det ska finnas då en person, en målvakt i det fallet, som ska kasta 160-170 meter utan att målvakten i det andra målet då ska vara beredd på det. Det känns nästan ännu mer otroligt.
Ja, det är ju 120 meter i planen.
Jajamän.
Jajamän, men jag fattar vad du menar. Ja. Men däremot...
Jag
bara ser det för mig liksom. Däremot så har jag ju spelat en match med Tvåke på Övervi där det var så pass stark vind att insparken som målvakten sköt i motståndarlaget gick så pass högt upp att han gick ut och plockade sin egna inspark. Och där var det ju 2-3 sekunder där domaren söker kontakt med båda linjedomarna, båda kaptenerna och båda tränarna, och ingen vet ju egentligen vad ska göra, så det spelas ju bara på då ju. Så jag vet faktiskt inte, kan du den på uppstuds? Bollen hade gått ut där. Ja, bollen gick ju kanske 20-25 meter ifrån och så högt som satan. Sen blåste den tillbaka, studsade en gång, sen kan du upp och plocka den.
Ja, den, alltså regelmässigt är det samma sak som att kasta ett inkast till sig själv. Det blir indirekt frispark för att du har rört bollen två gånger efter att spelet har igångsatt, så att säga. Så att den borde ha varit indirekt frispark på.
Men det var lugnt att han släppte den, för det var mer bara liksom, det är sånt som händer.
Ja, men vilka är de tre bästa då som kommer göra fotbollen bättre?
Alltså, en tycker jag som gör min vardag som domare betydligt bättre är ju nedsläppet. För nedsläppet nu kommer ju ske till en spelare i det lag som sist vidrörde bollen. Vilket innebär till exempel att skulle bollen ta på mig som domare, så är jag inte längre en död punkt om jag påverkar spelet. Är det så att jag inte påverkar spelet, då fortsätter spelet ändå. Men om jag skulle till exempel skapa ett lovande anfall åt det laget som inte hade bollen, då blåser man av och så gör man ett nedsläpp till det laget som sist vidrörde bollen. Så det här underlättar ju ganska mycket tycker jag, för att då hamnar inte domarna i en sits där de riskerar att påverka spelet så att de har vidrört bollen. Så den tycker jag är plus. En annan ändring som också är bra, som borde göra fotbollen bättre, det är möjligheten att avvakta med en varning, utvisning vid en avblåsning. Och då tänker jag, typexemplet kan ju vara en snabb frispark som slås. Men att det egentligen skulle ha utdelats ett gult kort eller ett rött innan den här frisparken startade. Då kan man istället vänta ut anfallet och se vad som hände. Och så vid nästa spelavbrott, då delar man ut kortet istället.
Men kan du inte, du kan väl ha en avvaktande gul, men du kan inte ha ett avvaktande rött? I dagens fotboll så kan du ju åka på någon som drar ner något och får så fördel av spelet och åka på en avvaktande. Men däremot ett rött kort ska väl alltid ges direkt. Alltså nu pratar vi inte vartider, men jag har då aldrig sett en avvaktande rött kort som har kommit upp efteråt i alla fall.
Det är ju inget som tycker att vi ska kritisera allt för mycket liksom, utan är det liksom inte typ öppet mål, så ska man ju blåsa av direkt och visa utvisning. Men är det så att det liksom är typ ett öppet mål, då kan man ju avvakta till bollen går i mål. Och i det fallet innebär det ju, säg att det är en målchans, som målchansutvisning, man är avvaktande och man fortsätter låta spelet gå. När man sen låser av efter att bollen är ur spel, då är det ju bara en varning. Och det är ju för att man har släppt på spelet. Så att den tycker jag ändå är bra, för att då hamnar inte domaren i ett läge där okej, det är en varning på mitt plan egentligen, och så startar de snabbt en kontring. Alltså jag vet inte hur många gånger man har blåst av ett anfall för att jag måste ta varning i den här situationen, annars har jag avdrag i mitt betyg som domare. När man egentligen har velat visa spelförståelse och låta anfallet gå. Och sen när bollen är ur spel, då kan man skicka upp till exempel en varning som skulle ha varit på mitt plan tidigare. Det har vi möjlighet att göra nu.
Ja, den känns bra.
Så den är faktiskt riktigt bra. Och så den tredje då, André.
Yes. Murbildning.
Nu är det bara försvarsspelare som får stå i muren. Tidigare kunde det ju vara mixade murar mellan både anfallare och försvarare. Så att ur ett domarperspektiv är det här jävligt skönt. För skulle bollen ta på handen, då vet man nu att den har bara tagit på en försvarsspelare, och då är det ju straff eller frispark till anfallande lag. Men det var ju betydligt svårare innan när det var mixade murar. Då var man ju tvungen att se exakt vems hand det tog på.
Det har ju också förenklat lite för målvakterna nu, för det du vann med att ha extra gubbar i muren var ju att du kunde släppa den här luckan. Alltså anfallarna kunde ju liksom huka på sig eller springa åt sidan. Så du liksom, det blir ju frisparksskytten idag får ju liksom en riktig mur av försvarare att skjuta på, mer än liksom att de försöker liksom hitta små luckor där deras medspelare står då. Men sen de får stå lite närmare skytten, eller hur är det? Alltså får om muren ska stå på det avståndet som du har stegat upp, får de ställa upp en mur eller liknande en meter ifrån den då?
Menar du typ en meter framför?
Jajamän.
Nej, det får de inte.
Nej.
Utan det står i reglerna är att det ska vara en meter vid sidan om.
Okej.
Okay. Så att de får inte stå och skymma muren.
Yes.
Mm. Ja, men om vi går vidare där, vilken eller vilka regler tror du gemene man kommer ha svårt att förstå? Och jag har haft många gånger där man har fått rätta de här gamla gubbarna som har stått vid sidan om, eller lagledare och sånt, som lackar på att då motståndarlaget får frispark efter en offside-situation på typ våran planhalva, så får man ju den. Men vad fan, man kan inte bli offside på egen planhalva. Men så är det ju för att han har varit offside på motståndsplanen när man kommit in och mött och där tagit emot bollen. Så har ju för 2 år sedan var det ju att det ändrades så att man fick frisparken där han tog emot bollen. Vilka sådana nya regler tror du kommer finnas?
Alltså de flesta, André, tycker jag har förenklat både för domarna och fotbollstipparen. Men det är väl i så fall Hansen som jag tycker att man har gjort det kanske enklare för domarna på ett sätt, för att det kommer nog med säkerhet att bli betydligt fler straffar för Hans i år. För de har stramat åt begreppet onaturligt större, men att det inte tillåts att vara lika stor längre som man har varit förut. Vi har sett ganska mycket videoklipp på var gränserna ska gå för vad som är Hans inte. Så att jag tror att det är den som kommer vara en fortsatt snackis inom fotbollen.
Men det kommer den väl vara alltid, så länge man inte tar bort handsregeln eller bara säger att minsta touch på hand så är det hand. Så kommer det ju alltid vara handsregeln som är den stora snackisen.
Ja, alltså.
Men vill du berätta enkelt om handsregeln? Hur är den utformad 2020?
Alltså det enklaste är att låta bli och få bollen på händerna. Då spelar vi bara på.
Men jag kan ta en sån här situation. Jag springer som vänsterback och motståndaren då, han drar ett inlägg och jag glidtacklar för att täcka själva inspelet. Och armen när jag glidtacklar, för alla funtade människor, om du heter John Terry eller någon annan, tar ju emot sig med armen när man glider. Man sätter ju ner ena armen i backen för att du liksom... Du balanserar ju upp din kropp med att du glider på sidan och sen stoppar du ner armen. Du tar emot dig själv när du lägger den ner ju. Och bollen då träffar på armen. Då gör man sig egentligen inte onaturligt större, utan du gör ju en naturlig rörelse när du gör en glidtackling. När bollen då träffar armen.
Mm.
Och den är ju, det är väl ofta den som är, och det är samma när folk som hoppar för att täcka skott. Det finns ingen som hoppar, det finns ingen person som hoppar och sätter armarna ovanför sitt huvud. Men däremot det finns ju folk som hoppar, och när du roterar kroppen så lägger du ut armbågen. Ofta kan det ju vara att bollen träffar armbågen och sånt, och det tycker inte jag heller egentligen är någonting, för att det går ju så pass snabbt så att du gör ju inte en rörelse mot bollen samtidigt som du inte gör dig större i ett onaturligt sätt. Det är ju ett naturligt sätt att hoppa och ett naturligt sätt att glidtackla. Och det är det jag tycker är så konstigt, att den inte finns än, att fotboll som spelar så länge, att den inte ligger med i regelboken för allt som är naturligt. Mm. För det finns ju, du kan ju med, nu kan ju dagens teknologi se vad fan som helst, men att du inte på något sätt kan kunna ta fram vad som är en naturlig rörelse, det är ju fortfarande det som är det stora samtalsämnet.
Ja, det man pratar om som är regelvidrigt, det är om man är onaturligt större, eller om man har sin arm eller hand ovanför eller utsträckt från sin axel. Så tar man då exemplet som du sa med inlägget för vänsterbacken där. Om man ska täcka det inlägget till exempel, så någonting som jag tror kan bli svårt för folk att se nyanser i, det är ju det som vi inom domarskrået pratar om. Är det en stödarm eller en utsträckt arm? För många gånger när du naturligt som spelare kastar dig och sådär, då reagerar ju kroppen med att en arm ska ju ta emot när du är på väg att landa. Alltså ett stöd.
Mm.
Och tar den på den armen som har ju sagt att det inte ska bestraffas. Men det beror ju lite på, ska man se, ser man blocken då från den försvarsspelaren som en landning, eller ser man det som en räddning? Att han alltså kastar sig och försöker rädda bollen. Och det är ju där någonstans i den gråzonen som domarna ska försöka döma då. Är det en stödarm eller är det en utsträckt arm? Är det en landning eller en räddning till exempel? Bara för att ta det exemplet.
För vi hade ju nu, för vi spelade ju en D-match nu när det blev en sån situation där en kille går upp för att täcka skottet, och när han täcker skottet så lyfter han på två stycken armar, så de är ju ansiktshöjd och lite utsträckta. Men det är ju mer, jag tror det är mer liksom, han funderar inte i det läget att göra sig större, utan han gör ju en naturlig reaktion för att skydda ansiktet när det kommer ett inlägg, alltså när du sticker fram benet. Och det är ju också naturligt, men det är ju ändå onaturligt att ha armarna där uppe i fotboll. Så att, nej, det är...
Ja, och det är då man är ute på tunn is. Är man onaturligt större, eller att man ovanför axeln eller utsträckt från axeln flaxar med armarna eller vingarna, då är man ju farligt nära straff eller frispark. Det står ju mer preciserat i regelboken vad som är regelbrott, vad som vanligtvis är ett regelbrott och vad som normalt sett inte är ett regelbrott för hands. Så det är klart att det finns ju förgreningar i den här handsfrågan som man med fördel under kurserna utbildas i klipp. Att det här är ett regelbrott och det här är vanligtvis ett regelbrott om det sker på det här sättet. Om det inte typ har med avståndet att göra, att det är väldigt nära till exempel. Det brukar ju också vara en omständighet som förmildrar något för hands. Eller vilka saker som normalt inte är hands. Så domarna skulle jag ändå säga, när man sitter i lektions- eller utbildningssalarna, så förstår jag ändå att man har valt att göra den här justeringen, för att det blir betydligt lättare för domarna. Och jag skulle tippa på att det kommer bli betydligt mer bestraffningar på hand om vi får igång säsongen 2020.
Mm. Vad, om vi tar den sista grejen som vi har pratat lite här i podden om, tvådomarsystemet, tror du att det tvådomarsystemet som vi har lärt oss känna i D-matcher idag och i lägre serier kommer finnas kvar om 1-2 år?
Jag är ju bara lekman i de här frågorna, och jag har faktiskt själv, ja, jag tror jag har sett en match med tvådomarsystem. Det man ska komma ihåg är att fotbollsdömningen har ju alla år varit en ganska hierarkiskt uppstyrd företeelse.
Jag tror det var en så pass jobbig fråga att du bara la på.
Ja, precis. Till en så stappar liksom.
Ja, precis. Vi vill inte uttala Nej. Sig i den här frågan. Det är för mycket kollegor som liksom kommer komma hem och banka på dörren sen.
Ja, precis. Det var min presschef som tryckte på knappen.
Ja.
Ja. Men skämt åsido. Alltså jag tror att det är lite utmanande. Det jag skulle komma till, det var att fotbollsdomarna är vana att det är en domare som är överordnad den andra. Det vill säga en huvuddomare har huvudansvar och assisterande ska assistera vid uppenbara saker som huvuddomaren har missat eller om huvuddomaren vädjar om hjälp. Och den hierarkin tror jag kan ställa till det lite när det är tvådomarsystem. För att båda domarna ska ju vara lika högt rankade och ha samma befogenheter och sådär. Och det är klart, det samarbetet ställs ju lite mer på sin spets nu. Jämför man med andra lagidrotter som innebandy och handboll och ishockey till exempel, där de mer och mer har börjat jobba med tvådomarsystem, så tror jag de är vana på ett annat sätt att hantera det hierarkiska.
Men där är det också, där jobbar de ju som par, det är ju kollegor. Alltså de är ju, det är ju alltid samma domare som dömer innebandy eller i handboll. De är liksom, det är ju, de sitter ju ihop, det, liksom, det blir ju aldrig olika gubbar som ställs med på matcherna, utan där, de känner ju varandra och tolkar efteråt också.
Ja, och där är de också en fördel jämfört med fotbollen, för vi har ju många gånger nya kollegor varje match. Så det är klart att det är ju utmanande att döma i tvådomarsystem i fotbollen som matchtillsättningarna ser ut i dagsläget.
Nej, och vi förstår ju också att det är, jag ser ju fortfarande, och jag och Andrea pratar om detta med, det är ju all hjälp som kan fås ut på planen är ju bra, för visst, fyra ögon är bättre än två har vi ju sagt några gånger, men det blir väl ofta som det är två olika som tolkar och liknande fram och tillbaka. Däremot så blev jag bara lite ny för att när domarförbundet nu och Svenska fotbollsförbundet nu, när DM-matcherna kanske ska ogiltigt förklaras när det är två domare, för det systemet inte letar sig vidare sen, om man kan gå hela vägen fram till Svenska kuppen. Men det känns på något sätt att det måste ju tas ett beslut här, och det var lite det jag ville komma ut med frågan, om du tror att domarsystemet kommer finnas kvar på det sättet som det gör. För att det märks ju också att det har varit svårt att få tag i domare till Division 5-matcher eller Division 6-matcher med två domarsystem med.
Alltså jag är egentligen helt fel person och uttalar mig om det här. För som sagt, jag har aldrig dömt med tvådomarsystem i fotbollen själv. Jag har sett, tror jag, typ en match med tvådomarsystem. Utan jag har mest haft örat mot marken och försökt att höra lite hur folk reagerar och hur snacket går bland lagen och bland domarna och bland förbund och sådär. Och avsikten med tvådomarsystemet, det var ju att stötta upp det arbetsklimat som domarna har sett en försämring i de senaste åren. Att de svåra matcherna i lägre divisioner ska vara enklare att hantera när man har en kollega med sig. Där vet jag inte om det har gjorts några utvärderingar om det, men det var väl egentligen den stora huvudsaken, tror jag, kring att man faktiskt valde att ta beslutet att det skulle vara tvådomarsystem. Men om det här kommer vara kvar eller inte, det är, tittar man internationellt så kan ju inte jag se några tendenser, eller man behöver inte gå så långt utanför riket, utan tittar man på högre nivå i Sverige så ser vi ju inte några tendenser alls att det ska vara aktuellt med tvådomarsystem, utan vi ser ju snarare en debatt om att det är efterfrågat på vissa håll och på vissa håll inte, om att etablera VAR som ett hjälpmedel till domarna istället för addera till huvuddomare på planen.
Ja, den diskussionen, som sagt, den kommer ju också mynna ut i pengar. Ett Varbergs Boys som ska installera ett VAR-system kontra ett AIK är ju en jäkla skillnad.
Ja, AIK läste ju, de hade väl genom sitt om det var genom sitt årsmöte röstat igenom att de aktivt skulle driva genom sätt för att det inte ska komma VAR i Sverige. Så att man märker att det diffar ju i av både intresse och efterfrågan mellan elitklubbarna också.
Jag har bara en sista fråga, Linus. Och det rör ju mig som ledare. Nu ska det vara tillåtet att varna ledare och därefter visa. Hur kommer detta påverka oss ledare? Många har ju sagt det nu på försången att det kommer vara lättare att bli avvisad som ledare i år. Stämmer detta?
Vilka har sagt det?
Jag behöver inte säga namn. Men domar har sagt det.
Nej.
Domar som vi har haft. Men det kanske är mer för ett proaktivt hot mot mig så att jag ska vara lugn.
alltså det vi blev instruerade på min kurs, det var att det här ska inte skilja egentligen i tolerans eller hantering av olämpligt uppträdande i tekniska området, utan se det som ett tillägg i verktygslådan. Skulle kunna dra en liknelse mot poliserna till exempel, att få dem ett redskap till i sitt bälte, så behöver inte det nödvändigtvis innebära att reglerna har ändrats ute i samhället, utan de har helt enkelt fått ett extra verktyg för att hantera situationen. Och det är väl lite så man har valt att se, som jag har förstått det i alla fall, på att man både ska kunna erinra en tränare likt tidigare, men även att man med korten ska kunna varna och utvisa ledare. Och här vill jag skicka fram en liten observationsflagga. Att om domarna, det här står i spelreglerna för fotboll 2020, att om den felande inte kan identifieras, så ska den högst närvarande ledaren i tekniska området bestraffas. Vilket innebär då att om vi vet att det har föregått olämpligheter på Stafsinges bänk, André, och vi inte kan identifiera om det är du eller om det är en ersättare på bänken eller om det är någon av dina assisterande, då är det du som huvudtränare som är ansvarig för uppträdandet i tekniska området, så att det är du som får bestraffningen.
Alltså jag kan bli uppskickad på läktaren om typ min avbytare säger bara, men för helvete domaren, jävla idiot, och så vet ni inte vem det är som säger det.
Ja.
Den är hård. Fan, det får jag ta ett snack med grabbarna.
Om vi då vet att det har kommit från eran bänk.
Om ni också vet att det inte kommer från mig. Men inte vet om det är X eller Y.
Jag vet inte vem som tog min fråga riktigt. Jag tror miss, eller?
Nej, jag fattar exakt vad du menar, men jag blev lite konfundersam. Ja. Men,
ja, den är ju otrolig, för jag kan tänka mig en avbytare som inte har blivit inbytt. När André har gjort sitt fjärde byte, så drar han in munnen igen och så drar han till sig någon röst där, och så skriker han ju jävla idiotjävel på domaren eller någonting, och så ser han till att André blir utvisad.
Ja, då gäller det att domaren har sett att det är han. För då klarar du André.
Kan jag vara en golare där? Bara säga, det var ju... det var ju Kenta.
Ja, precis. Nej, så att få svara på utskottsfrågan. Alltså, jag kan inte se att det ska ändra toleransen på något sätt. Utan det handlar mer om att vi ska få ett verktyg till och kunna hantera det som det står i reglerna, ett inte ansvarsfullt sätt på bänken. Och det finns ju exempel på när det är erinran, när det är varning och när det är utvisning. Så att jag tycker att det gör det här betydligt lättare. Ur ett domarperspektiv, där mitt absoluta fokus är att göra så många rätt som möjligt på planen, så blir det ju så när det uppstår saker på sidan om, man har inte riktigt kanske alltid stenkoll exakt vad som har hänt på sidan om, utan blir upplyst av en assistent, och så står man där i lite valet och kvalet, är det här en erinran eller är det en avvisning? Och i det här läget då man får en större tydlighet kring vad som är erinran, vad som är varning och vad som är utvisning, så tycker jag att det kommer bli lättare att hantera det här.
Och för våra lyssnare så är erindring är när ni kommer ut och bara säger till att nu lugnar du fan ner dig. Annars så skickar
jag en tillrättavisning.
Exakt. Ja, men grymt, Linus. Det känns som att vi har fått klartecken inför när nu säsongen drar igång, hur vi ska bete oss. vilka ändringar som finns och vilka fördelar som kommer komma för er del också. Grymt kul att ha med dig.
Tack snälla, detsamma.
Och vet du hur länge vi har pratat?
Ja, ingen koll faktiskt.
Nästan en timme.
Är det sant?
Ja, det är helt otroligt vad tiden springer iväg när man har dig på luren.
Ja, det blir ju skitkul om vi hörs längre fram. Och ja, säg att det inte blir någon säsong 2020, då ringer jag här igen med regeländringarna för 2021.
Ja, men det låter bra. Kan vi ha det som nästa avsnitt?
Det är ju faktiskt helt sjukt ifall de klubbar igenom nya speländringar till 2021 när man knappt har hunnit liksom nyttja dem 2020.
Och framförallt att man inte hunnit tillämpa dem för 2020 än innan man börjar ändra igen liksom.
Du, egentligen, det här är jättesnabb fråga, sista. Alla de här domarfrågorna eller domarändringar som kommer ut där, blir de informerade ut i alla klubbarna? Typ, man ser ju ofta på Premier League när de börjar där liksom med insparkarna som togs emot innanför straffområdet. Och det märktes väl kanske att nu när man spelar DM så var det inte alla som visste hur man skulle hålla sig till det här. Fick man dra en inspark 2 meter till sidan och köra igång spelet där? Ni informerar alla klubbarna, eller är det klubbarnas egna intresse att gå in och läsa vilka ändringar som är gjorda?
Här fyller väl ni en funktion, tycker jag, som en upplysande podd om det här. För att mig veteligen så är det ju egentligen bara på elitnivå som domarna ska ut till elitföreningarna och presentera de regeländringar och tolkningar också. Då har de med sig både videoklipp och sådär och visar exakt lagen. Bara, så här kommer domarna tänka i de här situationerna. Men tittar vi ett par pinnhål ner i fotbollshierarkin så ser det inte alls ut så. Utan där är det ju mycket träningsmatcherna som är det som är upplysande. Att vi domare får försöka kommunicera ut vad som är nytt och inte.
Som när man träffar hjulet i målet och det blir hörna.
Ja, men typ.
Ja. Underbara regler.
Nej, men grymt Linus. Tack så jättemycket för detta samtalet. Så hörs vi här framöver.
Tack själv, man.
Jag brukar komma någon gång under säsongerna med någon en fråga som jag vill ha svar på.
Ja, och jag dyker upp när ni minst anar.
Ja, exakt. Nej, men grymt Linus. Kör hårt och lycka till och ta hand om familjen. Och hoppas att corona försvinner snabbast möjligt.
Tusen tack, detsamma.
Ha det gott.
Att klippa ordentligt i det här också. Det är massa skitsnack. Ja. Så ni håller ner längden på avsnittet lite.
En timme genererar kanske 7-8 minuter nu.
Det låter bra.
Ja. Ha det gott.
Dubbel hatt igen. Tack om
er. Ciao.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.